Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Jag tycker man måste se det som evolution, det här. Att jag menar, vi på något sätt skapar ju en ny form av existens eller organism som kan bli smartare än vad vi är. Och ja, det kanske är så naturen funkar.
Hur gör man för att hitta ett sandkorn på havets botten? Staffan Truvé är IT-innovatören som länge har använt artificiell intelligens och som bland sina kunder har både säkerhetstjänster, riksbanker och hela nationer. Det handlar om threat intelligence. Hans företag spårar ur gigantiska datamängder på internet ledtrådar som kan leda till att terrorattentat och cyberattacker upptäcks innan de har inträffat. Men är det inte möjligt och till och med sannolikt att AI lika gärna kan bli en farlig och svårstoppad kraft i händerna på de som hotar? Jag heter Staffan Dopping. Staffan Truvé, dataexpert, doktor i datavetenskap och medgrundare till AI-företaget Recorded Future. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du är CTO, det är alltså Chief Technology Officer, eller hur?
Det stämmer.
Forskning och utveckling, det är det du håller på med.
Exakt.
Man kanske kan säga till och med att du är doktor i artificiell intelligens.
Man kan nog säga det på riktigt. Jag brukar säga att jag var nog en av de allra första, i alla fall på Chalmers, som doktorerade i AI en gång i tiden.
Du har jobbat med AI så länge så att på den tiden du började så var det knappast någonting som gemene man hade en aning om, inte termen i alla fall, men senaste 2 åren är det väl ungefär, så känns det som att utvecklingen har rusat fram. Om vi först talar om AI generellt här på jorden, vad är den främsta effekten som det kommer att ha på våra liv?
Alltså det är ju otroligt svårt just nu att se vad som kommer att hända de närmsta åren. Jag menar, om du hade backat 3-4 år och även pratat med de insatta så hade nog ingen egentligen förutspått hur snabbt saker skulle ändra sig. Så det är lite förmätet att säga hur det kommer påverka framåt, men jag tror man ska tänka på det, om man tänker på det i verkligt stort perspektiv, så tror jag man ska se det på samma sätt som vi då för, ja, ska jag säga, 200 år sedan då började bygga maskiner som kunde förstärka våra kroppar, ångkraft, och så kom det grävskopor och lastbilar och gud vet vad då. Nu bygger vi motsvarande verktyg för våra hjärnor istället. Och det är ju för mig i alla fall väldigt svårt att överblicka hur detta kommer att utveckla sig i ett lite längre perspektiv.
Mm. Har du själv farhågor om att det kan komma att gå illa, att AI kan bli en destruktiv kraft för människan och för våra samhällen?
Fel hanterad kan ju saker gå helt åt skogen, absolut. Sen tillhör jag dem då som inte primärt oroar mig för att någon allsmäktig AI ska förgöra oss. Jag är för närvarande i alla fall då väldigt, väldigt mycket mer oroad över att onda människor använder AI på farliga sätt för våra demokratier och för andra saker.
Låt oss hämta lite inspiration från filmens universum.
I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. Stop, will you? Will you stop, Dave? I'm afraid, Dave.
Den här scenen är en av många ikoniska från Stanley Kubricks rymdepos från 1968. 2001, ett rymdäventyr. Astronauten Dave ombord på rymdstationen som är på väg mot Jupiter försöker med skruvmejsel få stopp på den mäktiga talande datorn HAL 9000. Och medan Dave skruvar loss ett antal enheter i datorn för att oskadliggöra den, så vädjar Hal till honom att låta bli och upprepar: jag är rädd. Det här är ju en typisk dator- och robotdystopi som alltså skapades för 55 år sedan. Staffan Truvé, var Stanley Kubrick och manusförfattaren Arthur C. Clarke någonting verkligt på spåren här?
Alltså man måste ju säga att det finns två aspekter som de var otroligt tidiga med då. Den ena som vi hör i det här klippet då, det är den här frågan om maskiner kan få medvetande. För det är hela intentionen just detta, att Hal är medveten om att han håller på att dö. Så. Mm. Och det är ju en sån fråga idag. Jag menar, det har ju varit många som har gått ut senaste åren och sagt att nu har de här stora språkmodellerna fått ett medvetande.
Ja, och för det talas ju inte bara om AI utan om AGI, det vill säga artificiell generell intelligens. Det är den som skulle kunna ännu mera bli som kognitiv och även förstå hur en människa... Vad säger du själv? Kan det bli så att de faktiskt får ett medvetande, dessa AI, så småningom?
Det blir ju otroligt filosofiskt när man pratar om detta.
Men det gör inget.
Nej, precis. Ja, men det är ju så här, hur bedömer man vad som är ett medvetande? Det finns ju en gammal sån här diskussion om man kan avgöra om någon annan än en själv faktiskt kan tänka. Men du kanske bara låtsas vara medveten. Men du är tillräckligt sofistikerad i ditt låtsande så att du lurar mig och tror det. Så. Och jag tror det är samma sak med maskiner. Jag tror inte det finns någon skarp, det finns ingen skarp gräns kan man säga. Där man plötsligt kan säga att nu har den här fått medvetande.
Finns det ingen skarp gräns?
Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror så här att, menar, precis som idag när man sitter och, när folk sitter och använder ChatGPT då. Menar, ibland är den ju kusligt bra på vad den gör. Och man tänker wow. Och sen nästa gång man provar någonting så är den hur korkad som helst. Men den här kusliga bra ögonblicken kommer ju att bli fler och fler framåt. Vi kommer att bygga större och större sådana här modeller. Mm. Och de kommer att bete sig mer och mer sofistikerat. Och jag menar, jag kan mycket väl säga att jag tror absolut att vi kommer att komma till den punkten där vi inte kan avgöra om de här maskinerna är, låt oss kalla det, medvetna eller inte.
Men det är många som säger så här att även om de inte är medvetna så är de redan idag duktiga på att fejka som om de var medvetna, eftersom de lär sig hur vi människor kommunicerar.
Det är precis som är grejen, och jag tror att de kommer att bli bra nog på det, att vi inte kommer att klara av att avgöra det.
Ja, men det betyder väl då att om de först kan fejka medvetande fast det inte riktigt finns som de flesta skulle definiera det, och då märker vi liksom att de här verkar medvetna men det kanske är fejk. Om de sen blir medvetna på riktigt, då har vi väl ganska små chanser då, vi människor, att märka det.
Ja, den antagligen. Ja, men de är ju liksom, det är ju komplicerade, man brukar ju säga att det är en svart låda, de här språkmodellerna då som är grunden för den sortens AI, ska vi säga. Det kan vi komma tillbaka till sen, att det finns ju andra sorter också då. Men att förstå vad som pågår inuti de här maskinerna som komplexitetsmässigt, det ska man ju också komma ihåg, de börjar ju liksom komplexitetsmässigt i alla fall närma sig våra hjärnor i hur många kopplingar eller parametrar och sånt som det finns i dem.
Men jag tänkte, eftersom du är doktor i AI, att du skulle faktiskt kunna berätta för vår publik vad det är som händer där inne.
Ja.
Eller är det förborgat även för dig?
Nej, man kan ju säga så här. Principen, matematiken om man säger så, för hur de här fungerar är ju väldigt enkel egentligen.
Nämligen?
Ja, och vi tar så här då. Då ska vi säga det finns olika sorters AI. Men om vi börjar först lite högre upp kan vi säga, då finns det två grundläggande skillnader. Så för säg 10-20 år sedan, så det vi kallade AI då, det var typiskt logiska, regelbaserade system. Sen det som har hänt de senaste åren är att det har kommit de här neurala näten, eller deep learning, djup inlärning då, som har totalt tagit över inom nästan allting. Man ska komma ihåg att den tekniken är inte ny, den började man experimentera med på 50-talet. Det som har gjort att den har totalt blivit dominant nu senaste åren, det är egentligen en kombination av att vi fått så mycket, mycket kraftfulla datorer. Moores lag har jobbat på och gjort att vi har fått maskiner som är så kraftfulla som de är idag. Plus att det finns så oändligt mycket data tillgängligt idag. Det är ju för att vi människor de senaste decennierna genom internet har matat maskinerna med all den här datan, kan man säga.
De två faktorerna tillsammans alltså, då blir det...
Ja. Eller man kan lägga till en tredje också, bra algoritmer, att man har utvecklat nya algoritmer som kan utnyttja den här hårdvaran och använda all den här datan då. Det är det som har gjort det. Nu känner jag lite att vi tappade tråden här. Var vi...
ja, det skulle aldrig en AI göra.
Nej, jo, ja, absolut.
Alltså.
Vad var det vi skulle säga? Jo, hur det funkade? Jo, så här är det då. De här AI-arna, om vi kallar dem så, som tagit över det, de här stora språkmodellerna, generativ AI eller ChatGPT som man kallar det dagligdags då. De är ju egentligen maskiner som gör en enda sak. De har förmågan då att ta i språkfallet då, en sekvens av ord och avgöra vad är det mest sannolika nästa ordet som kommer i den sekvensen. Det är precis det enda de gör. Och egentligen är det ju totalt förbluffande att man kan göra alla de grejer man kan med en maskin som i grunden har det enkla beteendet då.
Vad bygger den här sannolikheten på?
Ja, det är det som är grejen då, att den bygger det på att den läser eller tränas då med oändligt mycket text. Så man har ju stoppat in miljarder textdokument i den här maskinen. Och den har tittat på alla de här meningarna då. Tänk dig då att du har kanske hundratals eller tusentals miljarder meningar. Du studerar alla dem. Och sen så bygger den då ett sånt här logiskt nätverk eller ett neuralt nätverk som förstår, givet en sekvens av ord, vad är det mest sannolika nästa ordet? Man brukar ta, vad ska vi ta för exempel här nu då? Det kan vara farligt att, om vi gör så här, vi gör ett experiment. Jag frågar dig, så försöker du fylla i nästa ord i min mening.
Okej.
Okay. Det kan vara farligt att gå över...
gatan.
Det var precis det jag förväntade att du skulle säga. Aha, så det är bra.
Okej.
Okay. Precis på samma sätt så funkar de här maskinerna. Genom att de har sett så mycket mänskligt genererad text så har de lärt sig vad som är de mest sannolika fortsättningarna. Och det faktumet att den här mekanismen då gör att den klarar av att göra allting från att översätta från ett språk till ett annat, till att kunna hitta på historier, till att kunna svara på frågor om världen och sånt där. Det är rätt häftigt.
Okej, det blir liksom aldrig idétorka för en sån här maskin uppenbarligen, för det finns saker att hämta hela tiden.
Man kan komma ihåg att du tar upp två bra grejer där. Det ena är liksom att de jobbar ju med sannolikheter, så om maskinen alltid hade gjort det allra mest sannolika valet, så kanske den har blivit ganska tråkig. Men då kan man skruva lite på den och säga, man brukar säga att man höjer temperaturen. Då låter man den vara lite mer kreativ.
Ja.
Så till exempel i det här fallet så kanske den någon kan säga att den oftast skulle säga farligt att gå över gatan. Men någon gång kommer den att säga gå över glödande kol eller människor eller någonting annat.
Men du, det är värre än så. När någon ställde en fråga om vad jag är för någon för ett tag sedan, så då var jag sportjournalist enligt ChatGPT och hade skrivit böcker. Jag har visserligen medverkat i en bok, men absolut inte det som stod där. Man brukar säga att den hallucinerar.
Exakt, och det här är ju en grej att de är ju byggda så här att de genererar ju alltid ett svar.
Det jag menar liksom att om man inte vet så önskar man ju att en person säger jag vet inte och så kommer ingenting.
Precis. Och där kan vi säga, då kan vi komma tillbaka till det här faktiskt då, att på det sättet kan man säga att de saknar medvetenhet. De är fortfarande inte medvetna om vad de inte vet. Det finns massa trick man kan göra för att undvika det här då. Dels kan man ju låta dem arbeta i en begränsad miljö där de inte behöver hallucinera. Det vi har gjort på Recorded Future är ett bra exempel på det, när vi använder de för att sammanfatta stora textmängder till exempel. Då visar det sig empiriskt att då behöver de inte hallucinera, för då finns det ett material att utgå från som den klarar av att kondensera ner till en bra sammanfattning.
Och ni har satt en begränsning, för det är bara det här vi vill ha hjälp med, eller hur? Det finns
tydliga... Vi ger den ju instruktioner, vi promptar den som det heter då ju, till att jobba och bete sig som en mänsklig analytiker egentligen. Plus att vi ber den inte att hitta på, men nu ska jag komma till det här. En annan tillämpning som vi har, det är ju att vi vill ha den som ett stöd för en analytiker att fundera på vad som kan hända i framtiden. Och då faktiskt, då vill vi ha hallucination. Då vill vi att den ska vara lite wild and crazy och utgå från det som vi känt, men kanske hitta på möjliga fortsatta händelseutvecklingar.
Vi ska komma tillbaks till det där väldigt mycket, men det som kallas maskininlärning, och det pågår ju hela tiden just nu, men det är väl det som för många leder till att det här kan kännas skrämmande, att maskinerna till slut är människan så överlägsen på grund av den här inlärningen som ju då absolut inte, de är inte trötta på kvällarna eller sådär, eller beter sig illa på fredagen, utan de kan jobba hårt 24-7, eller hur? Vad kan maskininlärningen leda till längre fram?
Alltså, det kommer inte räcka med bara maskininlärning, kan man säga. På ett sätt så kan man säga så har vi nästan nått till en sån punkt idag där de här maskinerna idag, de är ju tränade. De har ju snart läst all text som vi, mänskligheten, har genererat under några tusen år då. Det finns liksom i maskinerna idag, så modellerna har inte mer text att hämta, kan man säga. Sen kan de då börja träna sig.
Det kommer ju ny text på internet varenda dag.
Det kommer ju ny text, men den är ju marginellt liten jämfört med allt som finns historiskt kanske då. Ja. Men sen kan de ju lära sig då från bilder, de kan lära sig från video. Så på något sätt kan man säga att vi kommer att kunna liksom fortsätta att träna med mer och mer data ett bra tag till. Men sen nästa grej, och det här är ju någonting som man inte har börjat med än, det är ju att de här modellerna, de förstår ju inte egentligen hur världen fysiskt fungerar. Så jag tror att ett sånt här stort steg, om vi ska bygga artificiell generell intelligens, då tror jag vi måste få de här att inte bara vara algoritmer som kör in i någon stor dator, utan då tror jag faktiskt att de behöver på något sätt finnas i världen också. Så då kommer vi in på robotar. Så robotar som också kan så att säga lära sig genom att springa runt i världen och träna sig.
Var ute och gå över gatan, träffa människor och få egna upplevelser genom att vara på plats fysiskt alltså.
Ja, jag tror att ska de lära sig hur världen funkar så kan då tror jag, precis analogt med, menar, om vi tar det här exemplet, ett sånt där stort misslyckande fortfarande inom AI är ju att vi inte har självkörande bilar. Det är ganska förbluffande att en halvkorkad människa lär sig att köra bil på en vecka eller två. Och de här självkörande bilarna, eller de här försöken till självkörande bilar, de har ju tränat med miljontals timmar data om bilkörning. De kör fortfarande inte så bra, kanske. Men det beror ju på att de har ingen modell av hur världen funkar. Som människor så ägnar vi ju våra första, inte vet jag, 5-6 år sig. Åt att, ja, du vet, när bebisen sitter i sin stol och släpper en smörgås och ser att den faller neråt. Och så upprepar man det 1000 gånger och sen har man fattat gravitation. Och på samma sätt så lär vi oss en massa annat om hur världen fungerar, vad som är så att säga, fysikens lagar, i alla fall den naiva fysikens lagar. Så.
Men du, när det gäller om AI huvudsakligen kommer att leda till något gott eller något annat, så är ju polariseringen bland forskarna påfallande stor. Det finns verkligen apokalyptiska visioner, domedagsprofetior, liksom, att de kommer faktiskt att slå ut människan till slut, säger en del. Och andra menar att det där är bara påhitt och gör vi allting rätt så kommer det bara gott. Vad kommer det sig att det är så otroligt divergerande uppfattningar bland folk som kan det här med datorer och AI?
Jag tror att dels beror det på osäkerheten, att man inte vet hur snabbt och hur långt detta kommer att gå. Men sen faktiskt tillbaks till 2001 då. Det här är ju den andra väldigt bra grejen som är med i 2001, det här när Dave ber Herlock att öppna dörrarna och han vägrar att göra det. Och att Hal vägrar att göra det där, det beror ju på att han har insett att, eller enligt hans uppfattning då, om vi nu ska säga till en hand, att det bästa för deras mission är att inte öppna dörrarna. Och det här är precis det som många säger är den stora risken med AI, det är hur sätter vi upp målfunktionen för dem? Det vill säga, hur talar vi om vad deras mål är? I deras existens. Och om de är smartare och starkare och kraftfullare än vi, och vi inte har lyckats kommunicera och kan kontrollera att de lever upp till de målen vi har tänkt oss, då skulle de ju kunna, de skulle kunna dra slutsatsen till exempel att mänskligheten är inget bra för jorden. Det kan man ju hålla med om ibland. Och då tänker sig de här som är de mest rädda egentligen kanske, att då skulle de faktiskt med den kraft vi har gett dem kunna göra det som är bäst, om de säger att, om de har fått för sig då att målfunktionen är att jorden ska överleva och vara grön och frodig och levande framåt.
Och var står du på den här skalan?
Alltså jag, som jag sa innan, jag står på skalan att jag oroar mig för tillfället mycket, mycket mer för vad onda krafter, både kriminella och stater som vill illa, kan använda det här kraftfulla verktyget för att bygga vapen som inte går att försvara sig mot, eller ja, som vi ser hela tiden nu då, göra disinformationskampanjer som hotar demokrati och liknande. Det tycker jag tycker de omedelbara hoten oroar mig mer än det här långsiktiga hotet. Jag kanske är naiv där, men jag hoppas att jag inte är det. Jag tror att vi ska först så att säga klara de här fundamentala frågorna nu, och sen kan vi också fundera på hur vi hanterar de här andra sakerna framåt. Men sen är det ju så, jag menar, i någon mening, jag tycker man måste se det som evolution, det här. Att jag menar, vi på något sätt skapar ju en ny form av existens eller organism som kan bli smartare än vad vi är. Och ja, det kanske är så naturen funkar.
I dessa tider, hur ska hushållen tänka med sina hemmarenoveringar?
Var smart.
Ja, ja, det förstås. Men kan du utveckla?
Handla billigt.
Ja, men om man tänker
var
att...
smart, handla billigt.
Ja, det hör ni. Lycka till med byggandet.
Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till den mest episka tävlingen någonsin. 100 tävlande, 100 kategorier.
Fyrepanna.
Körsbär.
Bara en kan erövra golvet och vinna 1 000 000 kronor. Det här är The Floor! The Floor, premiär onsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Staffan Truvé, du är dataforskare. Din karriär började, vad jag förstår, på Chalmers i Göteborg. Vad var det som präglade dina år där?
Ja, vad ska man säga? Nej, men jag började ju på Chalmers lite av en slump, för jag inte riktigt visste vad jag ville göra. Fast jag var ju lite fascinerad.
Kan man hamna där av en slump alltså?
Ja, jag brukar säga att mitt liv präglas av ett antal icke-beslut. Så här, man läser naturvetenskaplig linje på gymnasiet för man inte vet vad man vill göra. Sen läser man teknisk fysik på Chalmers för man inte vet vad man vill göra riktigt. Då har man flest vägar öppna. Sen blir man forskare, för då kan man fortsätta att fördröja beslutet vad man ska jobba med på riktigt då. Nej men sen så, jag var ju fascinerad av datorer och så att säga tänkande maskiner, eller vad vi ska kalla det då. Kanske beroende på att jag alltid har gillat science fiction. Så det är klart att man blir påverkad av det i de besluten. Men sen så kunde man ju se, nu var det liksom, jag doktorerade ju då från, kan vi säga, ja, mitten på 80-talet fram till början på 90-talet då. Och det var ju någon tid då när de här expertsystemen, de här regelbaserade systemen var det som var hett inom AI. Och sen så kom ju en av de här AI-vintrarna då. När folk blev besvikna på att de inte klarade av att göra så mycket som man trodde.
AI-vintrar?
Ja, det finns ett uttryck då. Det har funnits, kan vi säga, beroende på hur man räknar, 2 eller 3 sådana här perioder av extremt stor entusiasm för AI. Det fanns ett sånt på 50-talet. Det finns ju den klassiska, måste vi ta lite historik här, det finns en klassisk konferens, Dartmouth-konferensen, som var mitten på 50-talet. Det är väldigt roligt att läsa de ansökan om pengar som skrev till den, för det var då som begreppet artificiell intelligens myntades faktiskt. Och då var tesen att några smarta män, för det var bara män som gjorde sånt här på den tiden, lyckligtvis har det ändrat sig, några smarta män med några sommarmånader fokuserat på detta skulle knäcka problemet med AI. Han var väldigt entusiastisk på den tiden. Och sen så förstås så kollapsade det. Det blev inte så bra. Sen hade vi det brukar man kalla den första AI-vintern. Då började de här forskningsfinansieringsmyndigheterna se att det här var ju bara en lekstuga. Man byggde leksaksvärdar och sånt där. På motsvarande sätt kan man säga då på 80-talet när vi hade den här boomen för expertsystem. Då var det också så att alla var otroligt entusiastiska och all mänsklig kompetens skulle kunna uttryckas i de här regelbaserade systemen. Men på samma sätt då så blev det en backlash att man började inse begränsningarna i det. Och nu kan man säga så är vi, ja, man kan räkna olika om det är 3 eller 4, men nu är vi inne i den största sån hypen någonsin, måste man ju säga då.
Det är en slags klimatförändring inom AI.
Skulle man kunna säga.
Vad var det du gjorde som när du doktorerade? Vad var det du ägnade åt då?
Då ägnade jag mig åt att göra datorseende, det vill säga att kunna få datorer att se, tolka och beskriva innehållet i bilder. Så man kan säga lite i gränslandet mellan bildanalys och språk då. Så det jag egentligen funderade på då, det var, kan man bygga någon sorts mental modell i en dator som klarar av att göra bryggan mellan att förstå bilder och att kunna uttrycka språk.
Så kameror har varit väsentliga beståndsdelar i det som du håller på med?
Ja, väldigt. Kan jag säga så här, ska vi förstå hur länge sedan detta var då, så att på den tiden så fanns det ju inte någon digital kamera på Chalmers, så jag fick vända mig till kompisar på KTH för att skanna bilder och liknande saker. Så.
Och du, Staffan Truvé, och din mångårige partner Kristoffer Ahlberg har grundat Recorded Future. Fast innan ni gjorde det så låg ni bakom ett annat uppstartsbolag som heter Spotfire. Var det någonting i samma bransch eller var det någonting helt annat?
Ja, det finns då. Nu kommer en koppling faktiskt här. För det som jag lärde mig när jag då doktorerade och försökte få datorer att förstå bilder, det var ju att bli otroligt imponerad av hur vi människor kan titta i bilder och se mönster, avvikelser, anomalier och liknande. Och sen träffade jag Kristoffer 91. Han läste min AI-kurs på Chalmers. Och sen så handlade det för hans exjobb faktiskt, som handlade om informationsvisualisering. Det vill säga att skapa bilder från stora datamängder som sen människor kan tolka. Och det här fortsatte vi sen att jobba med i forskningsprojekt. Och resultaten av den forskningen och Kristoffers doktorsavhandling är det som sen blev det här bolaget Spotfire då. Så Spotfires idé, det var att bygga ett generellt verktyg för att ta stora datamängder och göra dem tillgängliga för människor genom visualisering.
Visualisering? Mm. Men nu är det då företaget Recorded Future som ni har haft i 13-14 år någonting, va? Eller?
Ja, faktiskt mer. Om man säger så här, vi började, idéerna bakom Recorded Future började vi prata om 2007-2008. Så bolaget har funnits sedan 2009 då.
Men det var patent och sånt som skulle godkännas, det tar ju tid sånt där.
Ja, fast när vi startade ju detta som vi kan säga ett virtuellt garagebolag då, som jag var i Sverige och Kristoffer i Boston då. Så vi började bygga och prototypa och lämna in lite patentansökningar.
Och vad är det då som ni gör på Recorded Future som är så märkvärdigt att ni har kunnat sälja större delen av företaget för 7-8 miljarder kronor?
Alltså vi började med en väldigt ambitiös idé. Och det var egentligen att... Och det kommer lite, inspirationen kommer från Spotfire, men när vi byggde analysverktyg och då sa vi att, och vi experimenterade lite i Spotfire faktiskt med att analysera sökresultat från nätet. Men sen så konstaterade vi det att Google och andra sökbolag då, de organiserar ju hela internet för sökning. Men då sa vi att vi kanske ska organisera hela internet för att kunna göra analys istället. Att kunna göra trendanalyser, att kunna förstå vad det är för nya saker som händer i världen. Så vår idé var att låt oss använda AI, eller språkteknologi kan man säga då, för att hämta hem så mycket text vi bara har råd med från hela internet. Organisera och strukturera den på ett sådant sätt att man sen kan göra både kvalitativa och kvantitativa analyser av den datan. Man kan... Till exempel då se att nu börjar någon prata mer om det här, eller nu börjar vissa medier prata om någonting på ett annat sätt än vad andra medier gör. Man kan göra alla möjliga sorts analyser om man har byggt en strukturerad modell av det som det pratas om.
Ja, du har sagt någonstans att mänskligheten är som en enda stor sensor. Kan du utveckla det?
Jo, men det är ju lite, och därför är det ingen slump kan man säga. Att, jag menar, på något sätt, sen internet blev allmänt tillgängligt så har ju vi människor skrivit ner våra tankar och funderingar och publicerat saker. Vi har byggt Wikipedia och allt möjligt sånt här. Och sen då runt 2007, det var ju då iPhone kom. Det var ju kan man säga, när mobiltelefoner blev varmans egendom, då började vi ju alla generera innehåll på nätet som... kan vi säga då, rätt skördat, kan användas för att få maskinerna att förstå vad som händer i världen.
iPhone som företeelse har alltså haft en betydelse för var vi befinner oss nu när det handlar om vad som går att få fram i AI då om framtiden och trender och sånt.
Oh ja, jag skulle säga allra mest kanske om du tänker på bilder. Jag menar, den mängden bilder som vi publicerar på sociala medier och som man sen kan använda nu då för att träna upp både de här systemen som kan tolka bilder, men speciellt de här systemen som genererar bilder nu då från text till exempel. Det kommer ju från att du har ju suttit här någon gång på Twitter eller något och publicerat en bild och så har du skrivit en liten text ihop med den. Och idag kan vi då stoppa in då miljarder bilder med tillhörande text och bygga upp ett nytt sånt här, träna en ny sån här modell som klarar av att generera bilder från text till exempel.
Så att det som jag skrev och publicerade för 5 år sedan, det exploateras nu då av AI-maskiner som tar det som en liten ingrediens alltså i det de skapar.
Yes, och det här är ju en av de stora diskussionerna som finns. Jag menar, hittills har det ju mest varit kan vi säga, professionella då, författare, journalister, skådespelare och andra som har pratat om det här att de blir exploaterade, som du säger. Men egentligen har vi ju alla exploaterade, vi har alla bidragit till detta.
Nu ska vi komma in lite grann på det som är threat intelligence, det vill säga de faror och hot och ondsinta aktörer som finns runt om i världen och naturligtvis också i Sverige. Och när ni då ska använda er AI-teknik då för att söka upp information som är viktig, så är det förstås på det vanliga internet, open web som man kallar det för, men ni nämner också deep web och dark web. Vad är skillnaden och hur når man fram till andra mest?
Jag tänkte säga, återigen, gränsen är lite luddig kan man säga då, men man kan ju säga att det som jag tycker är den enkla definitionen av så att säga, den här öppna delen av webben eller nätet då, det är ju det som Google indexerar kan man säga. Så det är liksom stora medier.
Kan nå.
Ja, stora medier, sociala medier och lite bloggar och sådana saker då. Men sen finns det ju andra delar då, vi kanske ser två specifika delar. Dels finns det som man brukar kalla dark web då, det vill säga det här alternativa nätet där de kriminella håller till. Det är där man köper droger och vapen. Det är där man kanske planerar cyberattacker och liknande saker. Och sen finns det en bit komponent till som är viktig för oss, och det är ju de forumen där de här mörkare krafterna hänger och pratar och diskuterar, ställer frågor till varandra och sånt där.
Men dark web, tror mig inte befinna mig där, för jag vet inte hur man gör och kanske inte man ska vara där heller. Men där gör man väl allting för att det ska vara så att säga osynligt och fredat då från lagens långa arm och så vidare. Men ni på ditt företag Recorded Future, ni hittar minsann dit uppenbarligen.
Och det intressanta är, det finns en liten spännande grej här då, att de här onda krafterna, om du vill säga att du säljer droger på dark web, du har satt upp en webbsite där du kan beställa droger till exempel. Då måste du också hitta kunder. Så för att kunderna ska kunna hitta dit så måste du annonsera någonstans där de kan hitta det. Och då kanske du till exempel skickar en länk till den här dark web-platsen på, låt oss säga, någon social medieplattform eller något liknande. Och eftersom vi skördar dem så plockar vi upp de länkarna där och kan gå vidare sen då. Då använder man andra webbläsare och lite andra sorts uppkopplingar.
Okay, men man kommer väl inte in, för det krävs väl inloggning, identifiering och allt.
Det finns två delar. Det finns en öppen del där du kan. Jag menar, återigen, om du ska in och köpa droger någonstans, då måste du kunna komma in själv också där.
Okej, så att de här adresserna, URL, ser likadana ut ungefär?
De ser nästan likadana ut. De heter ju angenlänkar då. Det är en längre historia. Men det finns andra länkar.
Det är inte HTTP://
Nej, de ser lite annorlunda ut. Men de är fortfarande en textlänk så. Lite annan sorts länk, och du använder en annan läsare då för att komma åt dem. Men i grund och botten likartat. Men sen finns det den andra delen då, de här kriminella forumen. Och där, som du säger, där kommer inte vem som helst in. Och där måste man nästla sig in, är väl rätta ordet kanske?
Ja, kan ni sånt?
Ja.
Det här är den icke-prenumererade versionen av fredagsintervjun. Den är alltså förkortad. Det är den som prenumererar som får den fullständiga versionen förstås. Och om ni vill veta hur AI-experten Staffan Truvé bedömer att kriminella kan komma att använda AI i framtiden, och om artificiell intelligens kan medverka till fred på jorden, då måste ni vara prenumerant på Kvartal Total.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Hos vissa kasinon är det som att bli uppringd av en ättrig telefonförsäljare.
Vad säger du? Har vi en deal?
Nej, jag vill inte ha något.
Du får dubbel prestanda.
Nej.
Lyssnar du?
Nej.
Hos ATG Casino hittar du alla spelen du gillar utan oskönt tjat om välkomstbonusar. Välkommen till ett lite schysstare kasino från ATG. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
På Circle K är det enkelt att ladda. Lika enkelt som att äta en korv.
Hej, en korv tack.
Vi finns alltid nära dig, runt om i hela landet. Och vi har många laddplatser på varje station. Sväng in till oss nästa gång du behöver ladda. Laddning, helt enkelt. Välkommen till Circle K.